invigning av nya kyrkor och nya församlingar är ju inte så jättevanligt faktiskt. Det tillhör ovanligheterna, måste jag nog säga idag. Åtminstone om man läser statistiken. Det allra vanligaste, det är ju tyvärr att man lägger ner församlingar och så säljer man kyrkor över hela vårt land. Allt ifrån frikyrket till Svenska kyrkan. Det står tomt överallt. Jag läste tidningen Dagen om en kyrka från Ven som Svenska kyrkan hade där. Ungefär 100 år gammal. Nu var den såld och man ska göra ett museum av den då. Det har inte varit gudstjänst i den på 10 år. På 10 år har den varit helt gudstjänstlöst. Och de är inte ensamma om det. Så att därför är det lite spännande så här. Det är lite nybyggaranda det här. Och det är synd att nybygget byter bort sitt namn. För att det är ju ett ständigt något som är pågående att bygga. Och det känns gott det här. Torsdagen 31 mars läste jag tidningen Dagen. En underbar tidning. Det är lite reklam. Den hette ju Nya Dagen först. Nej, först hette den tidningen Dagen. Sen hette den Dagen. Den först hette den Dagen, sen hette den Nya Dagen och nu heter den Dagen igen. Ja, det blir Dagen hur man än bär sig åt. Karl-Erik Salberg, kanske känd för de flesta av er. Han är präst i Sankta Klara församling i Stockholm. När han kom dit, jag tror någonstans slutet på 80-talet, då var det en kyrka som också var nedläggningshotad, Svenska kyrkan där. Trots sitt väldigt centrala läge. Den ligger granne med centralstationen i Stockholm. Ett stenkast ifrån Sergels torg. Väldigt centralt. Men där stod man och funderade på inom församlingen, domkapitlet, ska vi ha kvar den här kyrkan eller ska vi lägga ner den? Så illa var det. Idag så är det väldigt vanligt, eller händer, att det står fullsatt på dörren. En vändning ifrån nedläggning till fullsatt. Det är Karl-Erik som har varit med i det här. Han har en längtan. Och det är ett långt arbete som de har gjort där. Nu ska jag inte gå in på det. Men då står det så här. Han var nämligen på konferens. Det är modernt idag, ni vet, konferenser. Man får mycket reklamerbjudande. Åk på konferens och lär dig något nytt. Han var i Huskvarna på konferens som hela människan hade, det vill säga RIA. En mening, ett citat som han säger så här, Karl-Erik Salberg. Om din församling skulle läggas ner nästa vecka, skulle då stadens tilltufsade människor märka det? Om inte, så är det kanske dags att gå ner på knä. Och Karl-Erik kan ju säga så utifrån det som de har gått in i församlingen sedan slutet på 80-talet. För det här är en växande församling. Och skulle Sankta Klara församling lägga ner, då skulle det märkas, helt klart. Det skulle bli ett jätteavbräck bland Stockholms tilltufsade människor. Och det här är ju, ni vet, det här är lite obekväm fråga ibland, tror jag. Hans uttalande. Märks församlingen? Nej, vi lever ju i någon värld ibland att inte synas, inte höras och inte finnas. Jag vet inte riktigt var vi har hittat det därifrån, men det blir lite fel. En församling som lägger ner utan att någon förutom tidningarna lägger märke till det. Vad är det för församling egentligen? Ja, någon kanske säger, ja, nu har de lagt ner. Men drabbar det någon att den lägger ner? Lite en obekväm fråga, det är helt rätt. Men det är så, livet med Jesus är lite obekvämt ibland. Församlingslivet är lite obekvämt och utmanande. Vad läste Bjarne om Johannes? Johannes var inte den som smög lite så här undan för sig själv och ursäkta att jag finns. Skulle du vilja tro på Jesus? Nej, absolut inte. Johannes hade ett budskap. Omvänd er. Visst blev han ett problem. Men han blev också en räddning för många människor. Till stor välsignelse. Paulus. Han har en härlig undervisning. Och han undervisar bland annat Timoteus. I Timoteusbrevet. Vi ska gå till det andra Timoteusbrevet. Och det här handlar om undervisning på många områden. Men det här kapitlet, i andra Timoteusbrevet 2, så handlar det om fokusering. Har ni tänkt på det här någon gång, att fokusera? Ni vet, det finns några tavlor som är tredimensionella. De är inte så där jättemoderna idag, men för några år sedan var det jättemodernt. Och då var det någonting att man stod och tittade på den, så skulle man koncentrera sig och titta. Alla vänner som jag hade, de såg alltid vad det var för motiv. Jag såg aldrig någonting. Och så sa de, ja men jag var koncentrerad och titta, liksom titta, koncentrera. Ja, koncentrera. Och så titta. Jag såg aldrig någonting. Och de såg krokodiler, de såg bilar, de såg jättebra saker. Jag såg aldrig någonting. Jag vet inte om det var där det hängde på då. Men fokusering. Förresten, hur många som brukar sitta och titta så här när man kör bil? Jag ser folk som gör det ibland faktiskt. Hur man kan tro det. För att rätt som det är så bara svänger de. Paulus talar om fokusering här. Andra Timoteusbrevet 2. Och ifrån vers 3. 3 och 4. Till Timoteus säger Paulus så här. Bär din... Nu läser jag en översättning som är från Levande Bibeln. Om ni undrar lite varför den blir lite avvikande. Bär din del av lidandet som en god Jesu Kristi soldat, på samma sätt som jag gör. Och som en Kristi soldat ska du inte låta dig hindras av världsliga angelägenheter. För då kan du inte till fullo tjäna den som tog dig i din tjänst. Åkesson säger så här i den översättningen. Ingen stridande invecklar sig i livets bestyr. På det han ska behaga den som värvat honom till stridsman. Nu kan man ju bara tänka här. Soldat, lidande. Vi ska inte fördjupa oss riktigt i de bitarna idag. Men att vara soldat på den tiden, det var någonting som man gjorde. En tjänst som man verkligen gick in i. Man tog värvning. Då var det det man hade. Det var den uppgiften man hade. Det var inte frågan om att bry sig så mycket om vad som hände runt omkring. Man var en stridsman. Man var en romersk soldat. Och ska vi kanske översätta det där idag? För att ingen av oss idag är ju romerska soldater. Och något försvar finns ju inte så mycket kvar av heller. Fast de flesta av er har ju för sig gjort värnplikten, om jag säger Bolden. På något sätt i alla fall. Vapenfri eller annat. Men jag är uppe i mitt arbete. Så har jag ett arbete. Och då är det ju där jag är inne. Det är där jag fokuserar på. Jag kan ju inte bara... Rätt som det är en dag på jobbet. Så bara, nej, nu går jag hem. Jag hade lite hemma. Så jag kom på, jag hade inte städat igår. Så att nu går jag hem och städar. Vad ska styrelsen och chefen säga då? Att ha fokusering på där man är. I den uppgift man har. Om vi kanske tycker att det här med soldat och lidande verkar jobbigt. Så för Paulus var det glädje. För han hade mycket bekymmer, Paulus. Han fick lida mycket för att han spred evangeliet. Men han var glad i allt det här. Han kände en glädje, en inre glädje. Men vi lämnar det lite nu. Annars så får vi verkligen hålla på här i 8 dagar innan vi kommer hem. De intressanta orden här, det är: lägg bort alla världsliga saker. Att lägga bort världsliga och civila angelägenheter. Att koppla bort livets bestyr. För att, hur är det inte, om vi ska ha så här, handen på hjärtat, handen på hjärnan, någonstans. Att som kristna, både enskilt och som församling, att vi ägnar timtal åt vad jag skulle vilja kalla totalt oväsentliga saker. Här står det: låt det inte hindras av världsliga angelägenheter. För då kan du inte till fullo tjäna den som tog dig i sin tjänst. Ibland känner jag att kristna människor fastnar i de här världsliga angelägenheterna. Och det gör man så mycket att man glömmer bort uppgiften som Jesus har gett församlingen och mig som enskild människa. Om man nu ställer frågan i det här, vad är viktigt och vad är oviktigt? Ja, med alla som finns här skulle jag säkert få ett svar av er. Och några skulle säkert ha samma svar. Och några svar skulle vara helt olika. Svaret på den här frågan, vad är viktigt och vad är oviktigt? utifrån en kristens synpunkt nu. Vi håller oss på det ämnet. Så blir svaren olika. Men Bibeln har faktiskt ett svar på vad som är rätt, vad som är viktigt. Och ibland tror jag, nu är jag så här lite utmanande så här på invigningen, precis som Karl-Erik var. Jag tror ibland att kristenheten är ganska långt, åtminstone i verkligheten, i vardagen, ifrån den här instruktionsboken. Jag tror det i alla fall. Jag tror att våra civila angelägenheter tar mer tid än uppdraget som Jesus har gett oss. Jag har inte varit pastor så länge, men jag har funnits med i församlingsverksamhet i många år. Och där ger mig all erfarenhet av att jag har aldrig sett någon som har räckt upp handen och sagt, vi måste ha så här mycket pengar till uteliggande i den här staden. Vi måste ha så här mycket pengar till evangelisation, eller vi måste ha mer folk till det eller till det för att få ut. Däremot så har jag hört väldigt mycket annat som jag inte har tid att ta upp. Jag tror att vi väldigt ofta spelar på fel planhalva. Vi är alltså inte på den planhalvan Jesus här. Jag tror det. Nu är det kanske låter väldigt utmanande, men Jesus, han finns på en spelplan. Men vi har bytt spelplan. Vi är på någon helt annan vänner ibland. Ibland skulle det vara intressant att banda alla församlingsmöten och styrelsemöten och äldstemöten som finns, och så spela upp dem igen. Och så börja plocka ur uppdragssamtalen och resten. Ja. Och eftersom jag är inne på lite sådär utmaning, så går jag ett litet steg till. Jag tror att en församling som inte på djupet berör människor som finns på den ort där församlingen finns, de har något fel i sig. Nu bara lägger jag ut, så att säga, att om inte människor på bygden berörs av församlingen, så är det något fel på församlingen. Ifrån Ystad i söder, det är Smygehuk i söder, till Treriksröset i norr, ifrån öst och väst. En liten reflektion på påsk. Det har ju precis varit påsk. Jag vet inte, när jag pratar med människor om påsk som inte är kristna om, så kommer man in lite, det är alltid lite intressant att höra med folk vad de tycker om påsk. Och så kommer man in på långfredagen, och ni vet vilken blick människor får. Man kan känna mungiporna, de hamnar nästan ner i knäna. Långfredagen för er generation, och lite för min generation, var de som tyckte att långfredagen var rolig? Nej. Långfredagen har aldrig varit en rolig dag. Inte så länge jag vet. Av någon konstig anledning. Jag har inte riktigt förstått varför den ska vara så tråkig. Därför att, vänner, långfredagen är den bästa dag som finns på året. Egentligen. Det är den största glädjedag som finns egentligen. En långfredagsgudstjänst ska egentligen gå i ett enda stort glädjerus. Därför att när Jesus döende på korset utropar, det är fullbordat, då händer ju någonting. I samma stund som Jesus utropar, det är fullbordat, då öppnas ju dörren till himlen på vid gavel. Ni vet, inte bara en sån liten springa som man får kila sig emellan, utan den står ju på vid gavel när Jesus säger, det är fullbordat. Då, i den stunden, så öppnas ju dörren. När jag tar emot Jesus, så inträder nåden. Och nåden, den suddar ut allt vad jag har gjort i livet som är fel. Vi kallar det för synder, ett enkelt ord. Det kan handla om vad som helst av fel. Lögner, svek, stöld. Jag menar allt. Kom på vad som helst som är fel. Det blir utraderat i samma stund som jag tar emot Jesu nåd. Om inte det här är glädje, ja, då vet jag inte vad som är glädje här i livet. Så nästa långfredag, ni har säkert glömt det dess, så vi får påminna lite närmare. Men när Jesus utropar, det är fullbordat. Ja, men då är det glädje, vänner. Det är inte vi som ska lida för Jesus. Det är han som led för oss. Hoppas jag att jag inte har vänt för mycket upp och ner på folks syn på långfredagen. Men för mig är det en glädje idag. För att mina synder blev förlåtna. När Jesus sa till fullbordat. Allt jag har gjort i mitt liv. Utsuddat och borta. När jag bad Jesus om förlåtelse. Vi ska titta mer på fokus. I Kolosserbrevet. Som Paulus och Timoteus skrev. Så står det bland annat om vad en kristen människa ska fokusera på. Och vad kan vara viktigare en sån här stund? När vi liksom har en invigning, en nystart på någonting. Vad har vi för fokus? När ett företag startar så börjar man oftast med att berätta. Det här är våran uppgift. Det här kommer vi att göra. Det här är liksom fokuset för oss. Då står det så här i Kolosserbrevet 3. Så har vi från vers 1 till 3. Det är såna härliga verser. Man känner hur det liksom börjar. Det börjar spritta lite i benen så här när man läser de här. Ni fick liv igen när Kristus uppstod från döden. Rikta därför blicken mot glädjen och de rika skatterna i himlen, där Kristus sitter på hedersplatsen vid Guds högra sida. Ha himlen i era tankar och använd inte er tid till att oroa er över saker och ting som hör jorden till, utan tänk på vad som ska komma. Ni borde ha lika lite begär efter detta jordiska liv som en död människa har. Ert verkliga liv finns i himlen med Kristus och Gud. Jag menar, det här är så mäktiga ord, så intressant. Att ha blicken vänd mot glädjen och skatterna i himlen. Tänk att alltid ha blicken på glädje. Jag menar, sorg drabbas av huvud ibland i livet och hur vi bär oss åt med. Det är ingen mening att ha blicken på sorg. Men skicka undan den där. Den kommer ibland. Av sig själv. Sätt blicken på glädjen i livet. Och de rika skatterna i himlen. Men tänk, skatterna i himlen. Där ska vi ha fokuset. Sen står det vidare. Ha himlen i era tankar. Nu ska inte jag ställa någon sån här fråga. Och få reda på vad ni har i era tankar. Min fru brukar fråga mig ibland, vad tänker du på? Och så kanske vi ska ställa oss frågan ibland. Här är fokuset, ha himlen i era tankar. Tänk att gå omkring så här på jorden. Och så har vi himlen i tankarna. Ja, men det finns inget bättre, tror jag i alla fall. Och sen det här. Använd inte tiden till att oroa sig över det jordiska. Vet ni hur mycket vi oroar oss för det jordiska ibland? Människor drabbas idag. Av vad man kallar för utmattningsdepressioner. Människor håller på att gå under ibland. De går under. Varför? Det är för man oroar sig. Människor oroar sig något så enormt. Det är förskräckligt vad människor oroar sig. Nu försöker jag inte släta ut och göra det här enkelt. Jag säger bara vad Paulus och Timoteus skrev. Och använd inte er tid till att oroa er över saker och ting som är jorden till. Utan tänk på vad som ska komma. Och då är det inte de här sorgfyllda grejerna. Utan tänk på den glädje och de skatterna som ska komma. Och sen, jag tycker den levande Bibelns översättning är så bra här. Att vi ska ha lika mycket begär efter detta jordiska liv som en död människa har. Men hur mycket begär kan en död människa ha? Ingenting. Den är död. Lika mycket begär ska vi ha. Det blir en ganska bra måttstock det där, va? Ha lika mycket begär efter det jordiska som en död människa har. För ibland tror jag faktiskt att vi har alldeles för mycket begär efter helt fel saker. Nu sa jag inte att det är fel att äga saker. Men det är inte fel att vara fattig heller. Vad är det vi har begär efter? Är det himlens skatter? Är det den skattkistan vi har begär efter? Har vi begär efter att få se förlorade människor komma till tro? Den här församlingen, stora församlingen i USA, Willow Creek. Deras första vision och mål som står uppsatt. Det är att leda förlorade människor till en personlig tro och relation på Jesus Kristus. Det är det begäret jag har i mig. Det är att få se människor komma till tro. Det är bra att vi har vackert och fint här inne. Ordning och reda. Men det viktigaste är ju de förlorade människorna. Och nu börjar det bli jättespännande här. För att om jag nu, först och främst som enskild kristen och som församling, liksom tar efter allt det här nu som jag precis läste i Kolosserbrevet. Blicken fäst på glädjen. Vad händer då? Då står det så här i Kolosserbrevet 3 och 10. Liksom, det här är så underbart. 3 och 10 i Kolosserbrevet. Nu lever ni ett helt nytt liv, där man hela tiden lär sig mer och mer, och nu kommer alltså det bästa, och blir allt mer lik Kristus som skapade detta nya liv i er. Ju mer jag börjar läsa Bibeln, ju mer jag börjar be, ju mer jag börjar ha mina tankar i himlen, ju mer jag riktar min blick mot himlen, mot glädjen och där, ju mer kommer jag bli lik Jesus. Tänk att bli mer lik Jesus. Vilken förmån. Att bli mer lik Jesus. Jag vet inte om vi har målat upp Jesus på någon sån här plats att han är onåbar. Bibeln säger att vi ska bli mer lika honom. Nej, men inte kan jag det, arma syndare. Ja, men Bibeln säger ju det. Tänk, var en av oss som har en tro ska bli mer lik Jesus. Ett helt nytt liv. När vi blir mer lik Jesus, det tar ju en stund det här. Det händer ju inte så här kanske på en dag. Men bit för bit, steg för steg, så blir vi mer lika honom. Och då kommer den församling du finns i, på vilken ort den är, då kommer den församling att beröra människor på orten. Jag lovar er, det finns inte en människa nästan på den orten som kommer att gå oberörd på den orten. Jesus var aktiv ungefär i 3 år. Det var den tiden han var aktiv, evangeliserade, var ute. Var han än kom så visste människor det. Ingen människa gick ifrån det mötet oberörd. Ingen missade att Jesus hade besökt den byn eller den byn. Det finns någon som säger att han bara rördes ungefär 15 mil som mest utifrån Nazaret. Men var han än kom så vet vi att det blev uppståndelse när Jesus kom. Ibland blev det sån här glädjeuppståndelse. Och ibland blev det väldigt stor ilska. Och ibland vill de driva honom ut för ett berg, står det på ett ställe. Men det berörde människor. Mötet med Jesus berörde. Glädjefyllt eller ilska, det spelar ingen roll här. Människor blir berörda. Och så ska vi också bli som kristna. Som församling. En församling. Jag kan inte be riktigt om ursäkt för det heller. En församling måste märkas att den finns. Den får inte vara som en, eftersom jag vet att ingen är i den åldern, så får inte vara en 100-åring som är tandlös. Nu ska jag använda det uttrycket, jag tror ni är med på det. Församlingen ska genomsyra bygden där den finns. Den ska inte vara svag och kraftlös. Utan ju mer lik Jesus som vi blir, ju mer kommer det att hända ute på bygden. Kristendom är inte tråkigt. Den är inte löjlig. Det är ett liv i glädje. Faktiskt är det. Ett sista bibelställe från Kolosserbrevet 3 och 11. Alla människor har ursäkter för att inte tro. Så är det. Har de inte det så finns det ingenting att säga. Då står det så här i Kolosserbrevet 3 och 11. I det livet är sådant som nationalitet, hudfärg och social ställning betydelselöst och utan intresse. Det enda som betyder något är förhållande till Kristus. Han är allt. Och han finns i allt och alla. Det här tycker jag är helt underbara ord, vänner. När jag tänker på oss som församling, eller alla församlingar i vårt land, alla kristna människor, vi har grannförsamlingar runt omkring här, så önskar jag, och verkligen önskar, att det här fick bli församlingar som det en gång var en gång när de startade. Därför att då var det församlingar som satte en prägel på orten, på Ludvika, på Smedjebacken, på Söderberke. Människor visste att församlingen fanns. här önskar jag, bara längtar efter. Och det här har jag begär efter faktiskt. För det är det Bibeln har lovat. Nu har vi en invigning. Och nu har vi lagt ribban lite på det här. Att vi ska bli en församling som tilltalar människor här ute. Det ska beröra människor. Det ska beröra missbrukare. Det ska beröra direktörer. Och allt däremellan. En sån församling tror jag på i alla fall. Ingen ska gå oberörd från det här. Och det här är en utmaning, vänner. Det här är en väldig utmaning. Det är jag fullt medveten om. Och det börjar bara i hjärtat. Det här det börjar. Det här är viktigt också. Att vi tänker på det här. Innan vi lägger allt för mycket jobb på andra saker runt omkring. Så måste hjärtats inställning säga. Ja, jag vill vara en kristen som påverkar hela den här bygden. Ingen ska veta om, eller alla ska veta om att jag har en tro. Ingen ska kunna missa min församling. Det är ju så här, vänner. Vi har ju annonserat som församlingar över vårt land i årtionden. Hur många utomstående kommer på annonsen där det står välkommen på gudstjänst? Som en man sa en gång i församling. Vi har annonserat välkommen sedan 1950. Det kommer inte en människa bara för det. Så är det. Det Kristuslika måste framträda i oss allihopa. Och då får vi inte vara rädda för att människor ska beröras. Jag har berörts av budskapet av Jesus. Och jag vill att människor i Smedjebacken och i Ludvika och i Söderberke och hela vårt land ska påverkas och beröras på samma djupa, mäktiga sätt som jag har berörts av det. Inte så där lite halvmesyr bara, utan djupt, 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 djupt. Så vill jag att människor ska beröras. Det är min önskan genom allt. Och den inställningen börjar i hjärtat. Ja, det kanske var en liten jobbigare invigningsgudstjänst, men någonstans så måste vi lägga ribban, eller hur? Vi måste ju sätta fokuset någonstans. Var är vi på väg? Nu är invigning. Liksom, imorgon så börjar det lite mer. Har vi då ett mål som församling? Och ni som kommer från andra församlingar, gå hem till er församling och säg: vi ska bli en församling som påverkar och berör varenda människa där vi bor. Det ska inte finnas en människa som inte blir berörd av att vi finns. Gå hem och ta pastorn i örat och säg: hör du, vi ska beröra den här orten som finns här. Hur gör vi nu? Ja, vad är det för mening om en församling som inte berör en människa än några enskilda församlingsmedlemmar? Då är det som Salberg sa. Då kanske det är dags att gå ner på knä. Jag har den visionen, jag har den utmaningen. Och den kommer inte bli lätt, men den blir härlig. Svår men härlig. Och härlig väger alltid tyngre än svårt. Har ni tänkt på det? I en vågskål. Man säger, vad väger mest, ett kilo bly eller ett kilo bomull? Så när man släppte på tårna får du se. Så här, i vågskålen av härligt och svårt så väger alltid härligt mest. Det tynger alltid över. Ju mer glädje det finns, ju lättare väger det jobbiga. Ja. Vi ska ta lite lovsång här. Och då känner jag att i den här lovsången, vi går in och sjunger lovsång ur vårt hjärta. Oavsett vad det står på texten. Om det är en 1800-talssång eller om det är en modernare som den sista. Så låt det komma i hjärtat. Och då ska vi inte vara så blyga heller. Ibland så är vi lite blyga för oss ibland. När vi känner varandra. Vi ska ha förbön. Så är det ju också. Det är en helt normal sak det också. Och vi ska ha förbön för ditt och mitt hjärtas inställning. Att den här församlingen och den församling du finns i ska beröra den ort du bor på. Och nu menar jag beröra. Ni ska skaka om. Inte bara som en vindpust. Den ska vända upp och ner på allt som finns i den kommunen. Vända upp och ner. Riktigt. Skaka omkring. Som när Jesus gick omkring. Bjarne, har ni lite lovsång på gång? Ja. Mikael, får jag lite hjälp av dig i förbön också? Vi kan be för andra saker om du känner för att jag behöver förbön här också. Men känner att jag vill ha ett hjärta som säger: förändra den stad jag bor i. Jag vill vara ett redskap som vill förändra staden. Och då menar jag med sån här buller och bång. vända upp och ner på hela staden med ett stort brak. Då ska vi be för dig att du får kraft i det här. Därför det här behövs. Herrens kraft, den helige ande behövs. Det finns mycket människor fruktan annat som måste få raderas ut i våra hjärtan. Det finns mycket oro som måste få skjutas åt sidan för att det ska fungera. En ny start. Vi ska vända upp och ner på hela smedjebacken. Vad säger församlingen? Är det så? Amen. Upp och ner på alltihopa. Ni vet, man får vända på varenda tuva. Varenda människa ska vi hitta. På något sätt ska vi det. Jag känner lite att vi ska ta lite det här med oro en liten stund. Vi har så mycket oro i våra hjärtan, vänner. Det är så att ibland vi vaknar på morgonen och vi bara känner oro. Vi känner, hur ska jag klara av den här dagen? Och när vi går och lägger oss så känner vi, hur ska jag kunna sova? Jag har så mycket oro. Jag har så mycket bekymmer. Det är så mycket som är runt omkring. Och Bibeln säger, släng bort din oro. Släng bort dina bekymmer. Varför ska vi ha svårt att sova för oro och bekymmer? Varför ska jag må dåligt av mina bekymmer och min oro? Bibeln säger att bort med dem. Bort med dem. Det var Jesus vill ta hand om allt det här. Han vill ta hand om all oro vi har. Han vill ta hand om alla bekymmer vi har. Och sen springer vi omkring och jobbar. Ibland så försöker vi jobba åt Jesus. Han har sagt, kasta allting på mig. Kom med oro, kom med bekymmer på mig. Säg till mig, vad är ditt bekymmer? Bort med det, säg, Jesus, det här är mitt bekymmer. Nu kastar jag över det på dig. Ja, men då ska inte vi stoppa ner det i fickorna igen. Eller lägga det på axeln igen. Han ska ta det. Det är för att vi har rätt att sova gott om nätterna. Vi har rätt att vakna upp på morgonen och känna, nu är det en ny dag. Jag kan se fram emot den här dagen. Vi har ingen rätt att vakna upp och känna oro och bekymmer. Det är inte det Jesus vill att vi ska ha. Han vill ge oss frid och harmoni. Han vill ge oss glädje. Vi behöver kasta av allt det här på honom. Så att vi kan möta en ny dag. Resten av den här dagen. Utan det här. Jag känner att vi har så mycket oro och bekymmer i våra liv. Så det är alldeles över både axlar på oss. Vi tyngs så mycket av det här. Vi tar någon liten låsång till bara. Och känner att jag har så mycket oro att jag behöver bli av med det här. Och det är inte fegt att be en förbön. Det är bara rent mänskligt. I mitt arbete ser jag bara mänsklighet. Vi är bara människor. Det är allt som vi är. Vi har inget att frukta för varken den ena eller den andra. Vi är människor som vi är. Och så ska vi vara. Känner du att jag har oro jag vill bli av med? Så ska vi precis som ordet säga. I namnet Jesus så. Av med all oro. Och in med glädje istället. Jesus. Nu har jag två frågor jag vill ställa till slut. Den sista jag ska fråga. Nu får man prova lite handuppräckning på det här. Hur många vill leva med oro i sina liv? Får jag se en hand på alla som vill ha oro i sitt liv? Upp med en hand, alla som vill ha oro. Jag ska inte ha för bråttom här nu. Alla som vill leva med oro och känna oro i sitt liv. Upp med en hand, ni som känner att ni vill ha det. Nej, alla har förstått frågan. Bra. Alla som vill ha Guds frid i sina hjärtan och i sina liv. Upp med en hand. Alla som vill leva efter en frid som Gud har att ge. Jag upp med en hand bara. Därför att, nu är det inte för mig ni har stått och berättat det här. Nu är det för himlen ni har stått och berättat. Jag har ju bara ställt frågan. Jag kan inte ge någon frid. Det är bara Gud som kan ge. Det är bara genom den helige ande. Jag kan bara ställa frågan. Jag har ställt frågan och ni har svarat. Då kan bara göra som Bibeln säger. Ta emot Guds frid i Jesu namn.